Här är vi. Q&A, djärva förutsägelser och god jul.
En årlig tradition, va? Det här vi brukar göra.
En årlig, ja. Jag hörde att det lät som att det var en dålig tradition, men en årlig tradition.
Den är fantastisk, är den. Den är inte dålig. Den är jättemysig.
Trist om man valde att och blotta den liksom redaktionella feedbacken här och nu när vi också mitt uppe och spelar in det. På självaste uppesittarkvällen, Chris, kommer du med den tråkiga feedbacken. Ja, men det är en jättetrevlig...
Det är en fantastisk tradition.
Ja, precis. Det är en jättetrevlig tradition det här. Och jag tror att det är det sjätte året som vi gör det. Sen är jag osäker på om jag räknar med om jag gjorde med Fredrik också. Eller om det är det sjätte som du och jag gör, Chris. Det är väl strunt detsamma. Men nu är den ju lite extra krydda då i och med att vi också sätter på djärva förutsägelser i det här avsnittet.
Åh gud vad jag har fått hålla på min länge, så jag längtar till det segmentet också.
Jag var ju väldigt sugen på att göra den, men sen sabbades ju den i veckan. Så att, jag är inte lika glad längre för, eller inte lika entusiastisk längre för min djärva förutsägelse. Men jag tänker inte byta, jag tänker hålla i den ändå.
Det gör du rätt i. Men vi inleder med Q&A och då så har vi från Glamazon här. Hon brukar vara med på våra tips också. Och då är hennes fråga så här: jag och min man är stora både wrestling- och Arsenal-fans. Döm om min förvåning när de börjat spela wrestling-låtar i halvlek på Arsenal-matcherna. Kan vara så att han som hand om pausunderhållningen är ett wrestling-fan kanske. Detta är ett ämne som jag vill att ni ska dyka djupare ner i. Jag tänkte här kanske vi kan ha, har ni, jag vet, har ju också lagt märke till på hockeymatcher i Sverige så kör de ju The Game låten.
Motorhead låten, alltså Triple H Motorhead låten.
Ja, Triple H låt, ja. Men finns det liksom på udda ställen som ni har träffat på wrestling relaterade saker så där som inte riktigt man trodde man skulle möta upp där. Chris, jag vet ju att du skickar alltid dina wrestling-giffar på ditt jobb, men det räknas inte.
Nej, jag som har fått hela den organisationen att kommunicera i wrestling-gifs. Jag vet att Robert har något gammalt minne av att han stoppade någon herre som hade köpt en Stone Cold-tröja på en second hand-butik.
Ja, det var lyrisk var att han hade en Stone Cold Steve Austin tröja på sig och rusade fram och sa: gillar du wrestling, gillar du wrestling? Han tittade på mig som frågetecken och sa: jag köpte den här på second hand, jag har ingen aning om vad jag är på mig. Det var en frän dödskalle på den. Och sen gick han. Men jag har också varit med om det här med, jag tror att det var när jag var och såg min första NHL-hockeymatch i Madison Square Garden. New York Rangers mötte Tampa Bay Lightning och helt plötsligt så började de spela Hardy Boys musik och du vet, jag fick ju panik och bara såhär, vad händer nu? Kommer de in eller? Det är ju, det ska precis till att teka så här. Och efter det så började jag grotta lite i det där och då är det så att vi licensierar ut, eller gjorde det då i alla fall, till olika såna här, alltså de kan köra i hockeymatcher och de är ju lite upptempo ofta de här låtarna, så att det är väl därför de går mycket i hockey och sånt där. Men jag tror att jag stött på någon gång i något tv-program också där det var någon bakgrundslåt som var egentligen ett WWE-intro. Jag tror senaste gången som jag stötte på en konstig wrestling-grej i något felaktigt sammanhang, det var när Sebbe skickade en sån här dansband som sjöng om Lucha Libre i Mexiko. Typ Lasse Stefans eller något sånt där.
Men vad heter det? Just Hardy-låten är ju tvärtom. Den licensierar ju WWE väl, tror jag. Att den kommer från en sån här låtbibliotek och det är därför Tony Khan kan ha den i AEW också.
Så är det nog, ja. Så är det.
Så där är det omvänt, liksom. Jag brukar ju ha stora öron. Jag hade väldigt stora öron när jag var liten till min mors besvikelse. Hon brukade sitta och trycka in dem på mitt huvud för hon ville att de inte skulle stå ut så mycket, för hon ville ha ett vackert barn. Vi får se hur det funkar. Jag kanske har varit vacker av det. Men
vurmen är hög nu för barn, Chris.
Men jag brukar lyssna mycket när jag är ute bland folk. Och är man ute på sommaren på stranden, det har jag ju pratat om förut också. Men barn som leker wrestling, det är fantastiskt att höra hur de ska göra en RKO på varandra i vattnet. Eller någon som powerbombar någon från bryggan. Då känner jag bara det här. Det här är ju svensk sommar. Det är fint.
Du vill gå dit och säga åt dem att nej, men så där ska du inte göra en powerbomb.
Nej, jag vill ju vara med. Jag vill verkligen, för jag tänker, jag orkar ju kasta dem. Jag skulle ju kunna vara Wardlow. Jag skulle kunna göra en powerbomb symfoni i vattenbrynet på de här killarna, även liksom de som är lite större av dem. Jag skulle kunna vara värsta monstret.
Tänk bara komma springande sig löpande längs en brygga och bara sätta dem i en RKO från bryggan i vattnet.
Nej, men det är någon som dyker från trampolinen och jag hoppar in from out of nowhere och sätter den där RKO:en i vattenytan. Det vore i toppen.
Och sen så har vi lite roligt här då. Du pratade om att man vurmade för barnkris här. Nu ska vi sluta vurma för lite grann för Chris, för Dave Meltzer har skickat in en fråga. Håller Chris på att jobba in rollen som poddens heel? Den vanligtvis så sympatiska mannen för från Härnösand verkar såga de flesta argument från de övriga numera.
Ja, men lite arbetar jag nog in den rollen med flit för att det ska bli lite dynamik. Då tycker jag om att vara lite Jack Perry, på mig en djävulsmask och axelvaddar och försöka störa lite shit. Det blir så lätt att sitta och hålla med er, för ni har ju sunda och bra åsikter. Sen så är ni lite mycket knähundar och mer Alvarez än Meltzer, tycker jag, om jag ska analysera situationen. Det är mer så här, Meltzer kan ni tycka att ja, men han är ju lite ute och cyklar, men Alvarez däremot har ju sagt. Så ja, jag arbetar in min heel roll. Jag lyssnar ju på de här gubbarna, Bischoff och Cornette och Russo.
Ja, fast du klarar knappt av Russo.
Nej, jag lyssnar inte på dem, jag bara låtsas. Bischoff lyssnar jag på.
Och som sagt, det håller ju Robert på, och han mjuknar ju för Bischoff varje gång han lyssnar han också.
Ja, tyvärr.
Sen har vi en fråga från Sebastian. Jag vet inte om det är Sebbe eller om det är en annan Sebastian. Men han undrar i alla fall, vad skulle WWE kunna göra för att få norra Europa att gå igång på NXT Europe, om det nu kommer?
Turnera.
Ja, det tror jag. Och sen som sagt så wrestling i allmänhet är ganska dött på tv, om man säger så då, i alla fall i Sverige. Sen jag antar att det inte är någonstans i Skandinavien kanske som det sänds på tv. Så något typ av tv-deal borde de väl få in i marknaden så att det syns i alla fall. Det är väl steg ett, skulle jag säga. Sen turnera är ju också viktigt såklart.
Men jag tror inte att det funkar på tv.
Kan inte ni också känna att det är lite skönt att norra Europa inte bryr sig så mycket om wrestling? Det hade varit så jobbigt om det hade varit stort i Skandinavien. Jag vill att det ska få vara en liten sak som jag och 100 pers till i Sverige är intresserad av. Det är någonting med att så här, när det börjar kladdas på wrestling, när det liksom namedroppas wrestling i för stora mainstream-sammanhang, då är det liksom lik det pyr i mina nerver. När jag säger rouge så pyr det lite i mina wrestling-nerver också, när det börjar kladdas på min wrestling.
Vad heter det? Det är punkan i dig som talar det, va? Första skivan är alltid den bästa skivan.
Ja, sen är det väl som sagt, nu har vi ju Alice Inc som är i Japan och turnerar, och Endekara har väl varit lite runt om i världen och kört på sådär, men det behövs väl lokala profiler som slår igenom också såklart för att det ska kunna bli riktigt stort, tror jag.
Kan vi stanna upp i att vi har sett fler Alice Inc-matcher, Scandinavian Hurricane, och att det har varit toppen det vi har fått se?
Ja, framförallt så gillade jag den här som hon gick mot Toxic Spider, eller vad hon hette. Det tyckte jag var den bästa.
Tekla, eller vad?
Ja, precis. Det tyckte jag var den bästa Alice Inc-matchen. Jag såg inte den som var på den stora, alltså när hon var med Julia var i den här tag team-matchen. Men den såg väl ni på?
Nej, den har inte kommit ut än när vi kollade sist, så vi kunde se den. Han som filmar och klipper house showsen var ju med på turnébussen tydligen och hade inte haft tid.
Jag har faktiskt fått en länk till den matchen som jag kan skicka efter den här.
Var det bra då?
Jag har inte sett den.
Nej.
Jag har fått en länk, men jag har inte kunnat se den.
Du måste precisera, kommer du skicka till alla lyssnarna eller kommer du skicka till mig och Chris?
Jag kommer skicka till er två.
Ja, okej, okay. Kul.
Det kan du klippa bort om du vill, jag är ingen gangster. Ja. Vi går vidare med en fråga ifrån anonym person. Men vad behöver AEW för att levla upp? Jag kan lämna det till er först.
De behöver att Tony Khan kliver bort och han låter någon annan vara chef. Både chef och sen någon annan som bokar. Alltså, han borde vara the money guy. Han borde vara investeraren med, och kanske exekutiv producent. Men inte mer.
Mm.
För han har ju inte problem med talangen. Alltså, det är ju brottarna som är där. Det finns ju fantastiska brottare. Pengarna är inget problem på. Det har han ju. TV-tiderna han har, de är ju inte problemet. Det är ju inte det som gör att det går dåligt. Det är ju någonting annat som gör att det går dåligt. Då måste det vara innehållet i showerna.
Går det så dåligt då?
De är minus 11% när de andra wrestling-showerna ökar tittarsiffror, och till och med Impact ökar, så går ju AEW neråt. De är ju 11% ner år mot år.
Men är det kontra då när de var... För jag menar, jag tänker att det är lite nyhetens behag och såna grejer. Jag menar, det är klart att de var ju större då. Men är det inte konstigt att det blir en liten backbump efter att något nytt har lanserats?
Det är absolut inte konstigt. Alltså, det är ju absolut inte konstigt att det går ner så där. Man nyhetens behag säger man ju såklart av en anledning. Men det...
Jo, men inte när det kommer till TV. Vad fan, alla TV-säsonger går ju tittarsiffrorna upp. Förutom om det är kast då, typ så här True Detective säsong 2 tankade ju efter man insåg att det var dåligt. Sista säsongerna av Game of Thrones hade fortfarande jättehöga tittarsiffror sen, så tankade det. Så fungerar ju TV. Det går uppåt, uppåt, uppåt tills det är dåligt och då går det neråt. Wrestling är också TV-property. Det är ju liksom inget speciellt ifrån det. Så jag tror inte på det där med nyhetens behag. Jag tror att det har stagnerat i produkten.
Man lever liksom på att det är nyhet ett tag. Sen så måste man börja återskapa och göra nya saker. Det är lite så jag menar. Men det som är grejen som man behöver oroa sig för med AEW främst är ju att det är så lite folk på showerna. De säljer ju inga biljetter. TV-tittandet, vad heter det, kan ju...
Nu ska jag citera Meltzer. Det är ju inte det, de säljer ju inte så dåligt jämfört med typ WCW och WWE har gjort bitvis. Problemet är väl att de bokar för stora arenor.
Kanske det, men jag tror i alla fall att TV-tittarna, de stannar kvar längre än vad live-publiken gör. Och slå på ett TV-program, det kräver liksom inte lika stor uppoffring som att köpa en biljett och gå på ett live-event. Så att TV-tittarna, nog för att det har minskat, men jag tror att det större problemet är att det inte är lika stort intresse på att gå på liveshowerna.
Och om de hade levererat på liveshowerna så borde väl folk vilja komma tillbaka?
Det får att låta så lätt, Chris.
Det säger jag dock inte att det är, men jag tror ju att det är problemet. Jag tror inte problemet ligger i att de behöver ha in andra brottare eller så, utan de behöver förstå hur de ska göra med dem de har.
Ja, alltså jag visste inte att de hade att det hade gått så pass rakt neråt som det hade gjort. Alltså jag var uppfattningen att så här, absolut, det var fler som tittade i början, men sen har liksom Dynamite legat och skvalpat på sina mellan 600 och 800 000 tittare och Collision, lördags Collision, absolut, men den har de väl sagt sen starten är dödsdömd för att den är på en lördag. Att då kan man inte räkna med att det kommer vara kontinuerlig tittning och att det kommer gå upp och ner en massa och sånt där. Jag tycker, alltså det största problemet med AEW just nu är att jag tycker att det är lite oattraktivt. Alltså för mig som wrestlingfan. Jag tyckte ju AEW var toppen i början, men nu känns det som att det är lite riktningslöst och som att de försöker med näbbar och klor vara någonting som de inte är. Jag har varit inne på det tidigare att jag tycker att han kanske bara skulle säga, okej, det här är våran del att fylla i wrestlingvärlden, och det är klart att de inte kan så här nöja sig med att inte bli störst, att man måste ha det mindsetet med, alltså de tankegångarna, men jag tänker att han behöver kanske så här bromsa och se så här, vad kan vi leverera och vad kan vi erbjuda som inte WWE erbjuder och som attraherar de då som vill titta på oss istället, eller välja att titta på oss också istället för att så här försöka vara ett WWE alltså alternativ, eller jag försöker vara vad är det jag vill leta för ord? Försöka vara konkurrent till WWE.
Ja, absolut. De blir ju bara en mindre version om de försöker göra samma sak.
Fast jag tycker ändå att tidigare så har de ju haft så här lång storytelling och sådär. Nu så har de ju försökt med det med den här djävulen och de har försökt med det med Adam Cole och MJF. Men när det gick åt pipsvängen så då har det liksom inte funnits så mycket annat som de har kunnat göra. För att det känns som att Tony Khan, han är så enkelspårig när han har bestämt sig för en sak.
Mm, han ska bort.
Ja, det som sagt, det är ju en lösning, men om och det är ju inte en lösning heller att du måste börja bli lite mer kreativ i vad är det liksom svänga med. Det är nog inte han som personlighet. Jag tror att ta in en booker eller flera som kan och får utmana Tony Khan. För det känns som att om man utmanar Tony Khan så ligger man pyrt till också. Vi kan gå vidare. Det är ju lite samma ställe dock som vi har på nästa fråga. Då är det den utflyttade Sundsvalls Billigan som funderar över vart tror ni att AEW är om 5 år? Finns de kvar? Har de för mycket pengar att skicka in oavsett hur produkten ser ut?
Ja, jag tror att de är kvar. Jag tror att de är kvar. Jag tror inte att de kommer gå under. Det kan jag inte tänka mig att de kommer göra. Men det är svårt att veta exakt så här. Ja, kommer det vara som det är nu? Eller kommer de befinna sig i någon annan position? Ja, jag tror att de kommer vara ganska likt som det är nu. Alltså du vet så här, hur de är liksom större än Impact och NXT och sådär. Men inte i närheten av WWE.
Jag har brottats med den här. Jag har ju inte läst de här Q&A-frågorna innan, men jag har ändå gått och tänkt de där tankarna när jag har varit ute och gått och funderat och varit lite så här besviken på Tony Khan. Hur kommer det vara liksom? Kommer han bara ge upp? Kommer det bli för mycket att alla tycker att han gör fel? Kommer han liksom få nog och bara stänga ner skiten? Om de blir utan tv-deal, kommer han bara stänga ner skiten? Liksom. Eller har han för mycket stolthet för att göra det? Jag tycker att det är lite så här 50-50 om de är kvar om 5 år eller inte.
Jag tror inte att han kommer ge upp. Han har ändå växt upp. CM Punk, han var heter det, pratade om att han hade lärt sig hur man var obekväm i WWE. Och Tony Khan i sin i sportvärlden så är han ju inblandad i Jacksonville Jaguars som har varit strykgäng ända sedan de startades ungefär. Fulham, de har varit i lägre divisioner, nu har de kommit upp i Premier League, men de har ju inte varit så där glansiga heller, så han kämpa på med skit tills det går bra. Så att jag tror ändå att han kommer bita sig kvar. Och som sagt, 5 år. De har ju kört på i 5 år nu och utvecklas hela tiden. Och han tror väl...
De har kört i 5 år?
Jo, men visst har de väl det? Jo, det tror jag nog.
Shit! Galet ändå.
Närmar sig 5 år i alla fall. Jag kan inte exakt säga när de drog igång, men någonting där kring är det väl.
Ja, de drog igång på hösten i oktober något år här för mig.
Ja. Men... Var det 2019 då som drog igång, eller?
Ja, jag tror
2019, det. 2019, då är det 4 år.
Skit är samma!
Ja, men som sagt, jag tror att de kommer finnas kvar. Jag tror inte att de kommer tappa så mycket mer miljoner än vad de gör idag, om man säger så. De är ju ändå miljardärer i hans familj, så att de backar 50 miljoner per år eller 100 miljoner per år, det är inte så farligt för dem. Men jag tror att de kommer få en bättre tv-deal nu och de kommer nog vara ungefär som de är idag.
15 maj 2019, då annonserade de i alla fall att de skulle starta en... Alltså att Dynamite skulle gå på TNT.
Ja, precis. Då blir det 5 år nästa år då. Och David har, eller Billigan, Sundsvalls Billigan, har ytterligare en fråga. Och då, så hur långt har Jericho kvar på sitt kontrakt? Och tror ni att han kommer gå tillbaka till WWE för en sista run? Jag vet inte hur långt han har kvar på kontraktet, men jag tror inte att han kommer gå tillbaka till WWE.
Jag tror att Chris Jericho kommer vilja gå tillbaka till WWE. Men jag tror inte att han kommer hamna där. För jag tror inte att han kommer vara välkommen tillbaka.
Jag tror han kommer gå tillbaka till WWE. Och han kommer vilja vara med i Hall of Fame.
Nej, om Vince hade varit kvar på samma sätt så tror jag att det hade varit närmare att han kommer tillbaka.
Han är ju så himla WWE-vänlig nu för tiden i sina podcasts, tycker jag. På ett sätt som han inte har varit förut.
Nej, men jag tror Jericho vill absolut. Men jag tror inte han är välkommen. Jag tror att det är där skon kommer klämma. Jag tror Triple H kommer inte vara så intresserad. Och så finns inte Vince som kan vara den som, du vet, alltid har vurmat lite extra för Chris Jericho. Så att jag tror att Jericho vill, men han kommer inte släppas in.
Jag tror han kommer smsa Vince. Och Vince kommer smsa Paul. Och så är det bollen i rullning.
Och jag tror inte att han har samma sådär slagkraft för att komma tillbaka som CM Punk heller.
Det är ju som man sa Triple H på presskonferensen om CM Punk. Alltså, det finns ju något magnetiskt runt den där jäveln. Alltså, det är ju liksom, folk pratar om honom oavbrutet vad han än gör. Att han ändå lyckas hålla sig relevant så pass länge utan att ens ha gjort någon wrestling överhuvudtaget. Och det är den typen av karisma har inte Chris Jericho. Jag är ledsen. Däremot tror jag nog absolut att han kan hamna i WWE's Hall of Fame. Men jag tror inte att han kommer liksom vara en karaktär i WWE. Eller brottas i WWE igen. Det tror jag inte.
Han om någon förtjänar att vara i Hall of Fame, tycker jag. Jävlar vad han har hängt med länge och mött allt och alla. Man glömmer bort det med honom. För att han alltid är med och man kan bli less på han. Men jävlar vilken karriär.
Ja, verkligen. Säger jag, som avskyr han. Men jag älskar han från början. Och nu så går vi in på en liten Robert-hörna här i quizzen. Och då är det, vad heter det, vi börjar med ditt favoritämne, bälten. Och då, vad heter det, så är det en som har frågat här, vilka är era favoritbälten 2023? Det är inte så stor skillnad, tror jag, från förra året. Då tror jag vi pratade om att WWE World titeln var favoritbälte, men även New Japans världsmästarbälte är ju mastigt, alltså.
Ja, inte nu för tiden. Nu är det bedrövligt, New Japans bälten. Men de var ju väldigt snygga, och förra året så var de väl snygga, va? Eller hade de hunnit ändra det till det där fula nya bältet i New Japan redan förra Q&A? Ja, jag minns inte. Men det har ju inte hänt så jättemycket på bältesfronten, och det som har hänt är ju mest att de har introducerat ett gäng fula titlar, tycker jag. Ja, nu tycker jag väl ändå att den här... Vad är den heter nu? Internationaltiteln. Jag tycker ändå att den har någonting. Så den ska väl inte avfärdas där rakt av. Vad var frågan? Var det, om det fanns någon snygga bälten eller? Vilket som är favoritbältet?
Vilka är favoritbältena 2023?
Men uppdaterar de inte en massa WWE-bälten? Allt utom tag team-titlarna. När Triple H kom in och gav Roman en ny titel och grejer.
Ja, men de fick väl bara mest nya färger, va? Eller det blev lite guldigare och sådär.
Ja, exakt.
Det var svårt.
Det är inga som sticker ut och vara supersnygg längre. Så jag är feg och säger att Romans bälte är snyggast. För det är det bältet som betyder mest för mig.
Ja, det är också väldigt sådär... Ja, det är nog det fortfarande. Det känns bara tråkigt att svara det. Det känns som att det borde ha kommit något nytt som har ändå sådär... Eller som har växt på mig senaste tiden. Jag är ju väldigt förtjust i bälten, alltså. Men det är nog Romans, tyvärr. Nu har vi inte sett det här nya Continental Classic-bältet, men jag har inte jättehögt förtroende till Tony Khan när det gäller bälten. Så att jag skulle inte hålla andan för att det är ett snyggt bälte.
Nej, kommer den där personen, han kommer liksom ha tre bälten direkt, det är ju...
Men slås det inte ihop till det där, va?
Det nya bältet är väl det som är övertäckt. Precis. Och det är väl det som kommer vara bältet. Eller tror ni att de kommer springa runt med alla tre?
Nej, jag tror de slår ihop det där till Triple Crown-bältet, tror jag.
Men det är ju olika företag, liksom.
Ja, men de har nog samarbete. Det är som NWA, vet du.
Ja, det kommer bli spännande.
Men det är väl bara, det är New Japan Strong då. Det är väl det som är det enda andra företaget, eftersom man äger Ring of Honor.
Ja, precis. Men jag vet inte vad... Ska man tävla om det där bältet nu helt plötsligt? Jag vet inte. Vad händer nästa år då, när de ska ha den här turneringen? Ska man inte vinna det där Triple Crown-bältet då?
Då får man en Owen Hart-pokal. De fick man ju också bälten till. Det är så konstigt.
Ah. Danny D, han undrar, han säger så här. Kommer du ihåg ett gammalt avsnitt där Robert blev intervjuad, och då nämnde han att han hade jobbat med Morgan och Ola Conny i något tv-program? Kan han utveckla det lite närmare och även intyga om att dessa underbara gubbar inte är som Kanal 5 försöker framställa dem.
Det finns ju en wrestlingkoppling. Ola Conny har ju gått wrestling. För att min kompis Henrik, som nu då också är insiltad och startade det där svensk wrestling, han gjorde ju det här tv-programmet Ullared och så inslagsproducent för det i herrans massa år. Och tog dit då wrestling och fick ju då Ola Conny vara med och wrestlas där. Och sen tror jag väl han har varit i det här andra Stockholm wrestling också, va? Det kanske du har bättre koll på, Chris.
Han var aldrig där när jag var där. Däremot var ju Henrik där och var en så otrevlig karaktär, men han var så otroligt sympatisk när han var sig själv. Det var så jävla mindfuck. Ja, alltså det var ju som, alltså ja, det är det sjukaste jag varit med om.
Media Jeppe som karaktär, vidrig.
Ja.
Och vanliga människan Henrik, en av de absolut snällaste människorna som finns. Men Så att Ola Conny har ju gått lite wrestling, men jag tror fan det kanske var Göteborgs GBG wrestling som han var i en sväng. Därför att jag sett något klipp från typ Pustervik där han dök upp där.
Och det är väl svensk wrestling nu?
Ja, precis. Ja, exakt. De har ju slagit ihop det där.
Ja.
Men det stämmer. Jag jobbade med dem. Vi spelade in ett pilot för ett tv-program med dem där de skulle ha en talkshow som Kanal 5 inte gillade. Och sen försökte jag lansera ett Bingo Royale. Kommer du ihåg det gamla tv-programmet?
Nej.
Du hör inte.
Punkigt bingolotto som gick på SVT för länge sedan. De man så här vann en näve CD-skivor och så här pennor, och det var jättekonstiga vinster man kunde vinna. Och försökte jag lansera att de skulle då, att det skulle vara liksom ett bingolotto med Morgan och Ola Conny. Det gick inte heller här, kan jag säga. Så att min session i den branschen var ganska kort. Där jag jobbade med någon sorts kreativ utveckling av programidéer. Men för att svara på hans fråga så, nej, de gör sig till ganska mycket. De är ganska skarpa och framförallt är ju, alltså, båda de där två fattar att det här är ett enkelt sätt att tjäna pengar på.
I'm a wrestling mindset.
Kayfabe deluxe.
Jaha. Du har fallit långt, Robert, som vad heter det, höll på med vad heter det, SVT och så vidare, och nu håller du på med Anders Konstkam. Det är så långt du sträcker dig.
Ja.
Jag skojar. Rickard Petersen, han har en liten fråga till dig också, Robert. Och då är det då så här. Vad skulle du helst vilja se? CM Punk vinner över Roman på Mania, eller Omark höjer SM-bucklan i en sjunde avgörande match mot Färjestad?
Åh, oh, mot Färjestad också. Ja. För det var så jävla nesligt när de åkte ut mot Färjestad. Nej, men att jag ens funderar. Tyvärr, här måste jag tyvärr lämna wrestling-grejen och gå efter Bichara Luleå Hockey. Alltså, de har ju vunnit SM-guld en gång, så de förtjänar fan att vinna ett SM-guld igen. Så att, jag ser hellre Omark lyfta bucklan efter att de har vunnit över Färjestad i SM-finalen.
Ja, och det är ju vad heter det, lite komplicerad relation till CM Punk också nu. Den är lite renare kanske, kärleken till Luleå.
Jo, det är den. Den är inte lika komplicerad som kärleken till CM Punk, helt klart.
Och sen så vill han även fråga vad ni tycker har varit årets besvikelse och årets bästa händelse i wrestlingvärlden 2023. Besvikelsen tycker jag är hela den här CM Punk fadäsen. Man hade så höga förväntningar emot det AEW. Och det gick så illa.
Har du det med facit i hand nu då?
Ja, men det kan väl ha slutat bra på något sätt ändå. Men jag känner att jag gillar ju ändå när det är en utmanare. Och jag tycker att hela det här kriget har... nu känns det som att det är en vinnare och en förlorare. Jag vill att kriget ska fortsätta. Det känns som att det har blivit ett ganska starkt avbrott i kriget, om man säger så.
Årets besvikelse för mig är Ring of Honor. Jag tycker jag har tappat helt. Det här, och det beror mycket på mig också. Men det är fan inte bara mitt fel. It takes two to tango. Alltså, du får ändå göra det lite attraktivt, lite lätt tittat och sådär. Det känns som att Tony Khan skiter i det. Han köpte det och jag blev sintaggad på att det ska hamna i händerna hos honom. Jag tänkte att han skulle kunna göra någonting bättre av det. Men nu känns det också som att han har gett upp. Alltså den här pay-per-view, vad är den heter nu igen? Final Battle som var förra veckan.
Mm.
den känns så, instinktivt så kändes den så osexig.
Min största besvikelse, det är hur det kunde gå från att jag hade så starka förhoppningar om att nu är CM Punk borta från AEW, nu kommer de vända det här, nu kommer de få fokus, nu kommer det bli toppen, till att jag tycker att AEW bara har blivit sämre och sämre ju längre 2023 har gått. Kom ihåg när jag satt här i podden och bara siade om hur bra det skulle bli, hur alla skulle liksom samlas och tycka det var toppen, att nu jävlar har vi, nu är vi enade, nu gör vi det här. Och så var det här det vart. Det är hjärtskärande.
Jag är också i och för sig väldigt besviken över att jag är tudelat med försäljningen, alltså TKO-grejen här. Att den känns, samtidigt så är ju liksom så här, höjdpunkten, ja det är fan att Vince McMahon drog, och alltså att han drog för andra gången här, och Triple H fick liksom chansen igen och har återuppbyggt nu på väldigt kort tid, för jag menar det var jättebra och sen kom han tillbaka och det blev sämre. Vi måste vara enade om att det blev sämre. Det är inte bara att det kändes som att det blev sämre för att Vince McMahon kom tillbaka, utan det blev verkligen sämre igen. Sen kanske det blev så värdelöst som det var där ett tag, men och nu tycker jag att han har jobbat upp det igen, Triple H. Så det tycker jag att det är det bästa som har hänt wrestlingvärlden, att Vince McMahon försvann ifrån. Samtidigt så blev jag besviken att inte Triple H och Stephanie tog över det och att Vince McMahon bara lämnade skeppet av sig själv istället.
Det bästa jag tycker har hänt, det är att Christian verkligen landade och bottnade i att han är den patriark han är, och att han kan vara en faders gestalt åt alla som inte har pappor. För att, ja, jag får lite gåshud när jag pratar om Christian nu, för att jag tycker att han har verkligen förgyllt hela mitt wrestlingår. Han är min MVP med hästlängder.
Ja, jag tycker att den bästa händelsen så där, det är ju någonting speciellt med Bloodline-storyn. Och jag tycker när Jimmy Uso turnar emot Roman, när Jimmy Uso turnade, han kommer ju gå tillbaka till Roman igen. Men när Jay var så där splittrad emellan vad han skulle göra, han gick bara därifrån rädd och besviken. Det satte ändå spår i mig. Jag tyckte att det var super. Och det är nog en av de största händelserna för mig i wrestlingvärlden 2023.
Fan, vilket wrestlingår vi har haft. När du sitter och pratar om det där som känns som att det var år sedan. Men vad mycket det har hänt i wrestlingvärlden det här året liksom.
Ja, det är sjukt faktiskt. Och då var jag tryck, kan vi gå vidare direkt till nästa fråga. Hur tycker ni att wrestlingåret 2023 har varit i förhållande till era förväntningar i början av året? Det måste väl då överträffa det ganska kraftigt, antar jag.
Åh gud, ja. Alltså, jag tycker, alltså, att allt det här ska hända, och framförallt allt det här med CM Punk och det, alltså, det fanns inte på kartan. Alltså, om jag skulle sitta och sia om 2024 eller 2023, så skulle jag aldrig kunna, jag skulle inte ens kunna i min vildaste fantasi rita upp hur det här året har yttrat sig.
Jag älskar att det har tänt min WWE-vurm igen. Man hade mycket när man gick in mot Mania på grund av Bloodline-storyn och hela det. Sen så svalnade det lite, och sen så har CM Punk samtidigt som Triple H har börjat liksom få fotfäste tänt den här jävla vurmen i mig, så att det känns som att jag är ett litet barn igen. Superhärligt. Jag har överträffat mina förväntningar också.
Karljäveln har liksom lyckats tända gnistan i Shinsuke Nakamura. Alltså i hur många år har de liksom försökt göra han spännande och intressant igen? Och så bara, ja men okej, nu gör vi det. Och så nu är han toppen.
Du då, Anders?
Ja, men som sagt, det har ju överträffat. Det har det ju gjort. Vem hade trott att Vince skulle... Nog för jag kommer inte ihåg när han försvann första gången, men det... Vem hade trott att Vince skulle vara borta mer eller mindre ifrån wrestlingen. Ja, men som sagt, AEW var ju väldigt hett i början av året, så just de har väl kanske inte överträffat, men om man ser till wrestlingen i stort så känns det väl ändå som att det har växt och blivit framgångsrikare på något sätt.
Jag tror att det var förra sommaren som Vince McMahon försvann. För jag vet att jag satt i en bil på väg från Luleå till Sälen och körde när jag fick det med att jag var tvungen att stanna i, men du vet, och bara satte på det min fru kallar parkeringslampan, det vill säga varningsblinker sen, bara i vägrenen och satt och läste om det här och läste det ni höll på att skicka och så här, jag bara, jag kan inte köra, jag måste titta på det här. Och för då spelade vi ju sen också in vår Q&A sen då till slutet på året. Och då sa ju jag att jag tror att nästa gång vi hör om Vince McMahon i WWE-sammanhang, det är när Karn är död. Cut to en månad senare och han liksom likt Gyllene Tider gör återtåget och kommer tillbaka till WWE. Så det åldrades ju väl,
ja.
Den sinningen som jag hade då.
Din järva förutsägelse. Då ska vi, den här frågan har kommit två gånger. Kalle Kanin och Kvisten som har varit ställt fråga här om vi kommer åka på All In nästa år, och båda två är ute efter att träffas på något sätt. Kalle Kanin vill att vi ska sitta ihop ett gäng lyssnare och skrika en aning, och Kvisten han pratar om en meet and greet med hängivna fans på Warfree Pub i London. Jag kan väl säga så här då, vi är ju fans som alla andra. Vi kommer nog inte planera någon gemensam resa så där, men om man vill komma fram och prata och vad heter det, om man skickar meddelandet till oss så styr vi ju upp något sätt så där så man kan träffas utanför, eller man kan träffas lite där det passar liksom. Men jag vet inte.
Bestämde om vi kommer... du just nu att vi ska till All In? För vi har inte riktigt fattat något beslut vart vi ska. Vi håller ju på och velar vart vi ska. Jag lutar ju åt den här AEW-hatande Eric Bischoff, Vince Russo, Jim Cornette-gubben lutar ju mest åt All In faktiskt. Men vi ska väl inte ta något redaktionellt beslut kring det nu. Men det är den jag är mest sugen på av de här showerna som går i Europa.
Ja, precis. Om vi säger så då, vi kommer ju, vi har pratat ihop oss om att vi kommer väl åka på i alla fall en show ihop under året. Sen om det blir i Lyon eller om det blir i Berlin eller om det blir i London, det får vi väl se. Men jag tror inte vi kommer ha något evenemang liksom så där, utan vi kommer träffa dem som vill på spontant sätt.
Men är det någon som har känningar på en pub så kan vi ju sitta där på två stolar. Varför ska vi ha två stolar? Vi är tre. På tre stolar, likt Meltzer och Alvarez, och hitta på saker.
Ja, i och för sig kittlas jag tanken att charta en buss med så här, wrappa den med en Polen Wrestling-loggan, köra ner bussjäveln till England. Det är Rost och Puttgarten-båten över. Och ha karaoke-sång till wrestling-låtar och såna här saker i bussen. Det finns inte ekonomiska muskler för det i och för sig. Så att.
Vi går vidare med Max Olof. Han undrar, det här i och för sig kan ju vara anknytet lite grann till den tidigare frågan här. Men han undrar om, har ni några planer på eventuella vloggar? Hade varit kul att se någon lite längre vlogg, typ av video där ni tre drar iväg på någon brottningsgala, stor som liten.
Jag vet inte hur sugna ni andra två är. Jag tycker ju sånt är roligt att klippa och göra och hålla på med. Men Robert känns väldigt privat.
Nej, men jag, du vet, YouTube-grejerna har öppnat en helt ny sida hos mig. Att jag ser inte att jag ska vara någon jävla YouTuber här nu. Det är inte det jag står och säger. Men det gör att så här, för jag har alltid varit så här. Jag tycker att en podd ska vara en podd. Och det ska vara liksom en styv timma. Helst bara 40 minuter som man lyssnar på, och sen är det bra med det. Inte en massa utsvävningar. Men sen när vi har börjat filma de här grejerna och jag sitter och klipper konstkam och de här grejerna, så är jag ändå lite mer öppen för att göra annat innehåll, i alla fall i videoformat på YouTube. Så att det är inte helt omöjligt där.
Nej, och om man öppnar på kimonon lite så har vi brukar det nöts på lite grann med den här muren som Robert har här. Jag har ju försökt några gånger att vi ska ha in folk och bli intervjuad och sådär, men det är inte riktigt vår plats, har vi tyckt i podden i slutändan. Men vi får se vart det fortsätter med en podd om wrestling.
Anders har mycket kreativa idéer. bakom kulisserna och jag och Robert är Jim Cornette och Vince Russo och sitter och vill mest bara ha åsikter.
Ja. Varför ska andra prata när vi kan prata?
Precis. Nu går vi vidare här. Då är det ju gällande AEW här igen. Lite kan man väl säga, fast inte helt. Men en lång fråga här. Tony Khan har skickat ut er för att hitta nästa stjärna till förbundet. Han är villig att betala vad som helst för att den ni rekommenderar kommer då, så att ingen konkurrent står i vägen. Om ni nallar en redan signad stjärna i ett annat förbund. Om det inte finns någon som håller måttet så har Tony även en top of the line 3D-skrivare och AI som ger möjligheten att hitta på en helt ny stjärna. Vem väljer ni, varför och vilken gimmick kommer denna stjärna ha? Jag känner, om det är Tony Khan som har skickat ut mig och vi var inne på det tidigare i Q&A här också, så känner jag att han har alla stjärnor som han behöver. Han behöver en booker. Så att det är den som jag väljer här, det är att han tar in Paul Heyman och försöker dra ut allt kreativt i huvudet på han.
Oj, vad struligt det blir, tror jag. Men jag håller med dig att det är smartare än att skaffa en brottare.
Ja, faktiskt. Jag skulle skapa Jade Cardgill som han hade, fast bara att hon kunde brottas mycket, mycket bättre. Den där 3D-printer AI-grejen.
Och jag hade signat någon. Roman Reigns hade jag signat. Och om det inte är en needle mover, då hade jag stått med mössan i handen och sagt till Tony Khan, det är nog dags att vi klappar igen skiten.
Du är ju där som The Lethal Injection to Kill AEW, eller vad någon sa, Vince McMahon, han tog igen NWO. Du vill ju döda det här jävla förbundet. För att, hur skulle moralen bli ifall han plockar in ännu en stor XEV-brottare som brottas två gånger varannan palmsöndag? Alltså, han brottas ju aldrig. Vad ska han göra där, Roman Reigns?
Ja, men vadå? Om han skapar det här Frankensteins monster?
Det skulle bara vara shock value. Det är bara för shock value.
Jag vill ju se om det går att mova needlen. Vet du?
Ja, en vecka, två veckor, en månad kanske.
Annars skulle jag skapa en ung Marty Jannetty.
Ja, det är bra.
Då har vi, vilken är wrestlingens just nu bästa sidekick?
Åh, jag vet. Det är ju han som hänger med Tony Storm.
Luther. Lufa.
Nej, den andra. Den andra.
RJ City.
Ja, det är den bästa sidekicken som finns.
Jag tror jag tycker Matt Menard, för jag ser inte honom som en huvudperson. Han får ju bara gå runt och vara, men han är magnetisk jämt när han är i bild, och när han får göra promos som aldrig sänds så är han hur jävla bra som helst.
Ja, men vem är han sidekick till egentligen?
Ja, men just nu är han ju till Angelo Parker, och innan det så var han ju till hela jävla Jericho Appreciation Society. För han är ju inte den som storyn handlar om. Han är ju inte den, han är även sidekick i Daniel Garcia-grejen. Han är ju hela tiden snubben vid sidan. Så att han tycker jag.
Ja, jag gör det enkelt för mig och säger Paul Heyman då. Han är väl helt okej.
Är det du som är en Paul Heyman guy eller?
Ja, det är jag som är en Paul Heyman guy. The original Paul Heyman guy.
Ja, men det är du. Du satt med Real Player och tittade på ECV på gymnasiet i Hälsinglands skogar.
Ja, precis. Vart var du då då, CM Punk? Och här har vi anonym person igen som undrar, vem får priset årets bästa hår? Och varför är Adam Copeland i en mössa?
Ska det inte vara Wardlows mössfrilla som är årets hår? Jag ska säga Abaddon, så ni går och vill strypa mig. Ni har ju suttit och hatat på Abaddon i våran chatt, medan jag tycker det är roligt att Abaddon är på AEW TV. Vill jag kasta in här.
Ja, men det var det mest att hon inte har något jämnt flöde med att vara med, utan hon dyker bara upp och är där i 2 veckor. Lite som Riho är nu tillbaka.
Ja, så är det. Men hår, jag tycker Christian, han är stilig, hela han, med sina turtlenecks och väl friserad. Han är bara en stilig dressmanmodell. Han kan få bästa håret. Inga konstigheter, inga krusiduller, bara väl friserad.
Jag säger Kota Ibushi. Han har också haft samma frisyr ända sedan han var 12 år gammal. Och det har jag också haft.
Då var det, säger jag, internets skurk Jungle Boy har det bästa håret.
Han har bra hår.
Och nu är det faktiskt den sista frågan innan vi går vidare till järva förutsägelser. Och då är det Sven som har undrat. Tetsuya Naito vann Tokyo Sports MVP Award 2023. Men vem får en podd om wrestlings MVP Award 2023? Ska vi komma överens om den?
Jag har ju redan gett min. Jag har ju redan gett vilken jag tycker. Christian är min.
Jag skulle instinktivt vilja svara Simpank här, för att han är den som har rumlat runt mest i mitt huvud och skapat mest kaos och ändå liksom hamnat på rätt sida. Men jag är kanske benägen att hålla med dig. Om vi ska enas om en, är det det som är tanken? Vi ska alltså enas om en brottare som vi vill ge våran MVP award till. Ja, men jag är beredd att hålla med Krista. Jag kan också ge det till Christian.
Ja. Christian är bra, jag vurmar ju lite för John Moxley, men han är också lite sådär fram och tillbaka. Men här, när det är som mörkast, så dyker ju John Moxley upp. Swerve är min, han är, nomineras även för en podd om wrestlings MVP award.
Christian har varit bra hela året. Jag tycker att Swerve har inte haft utrymmet som Christian har fått att vara lika bra. Men Swerve har varit magisk också.
Christian kom ju också i den brantaste av uppförsbacke och lyckades liksom springa upp den i sitt behagliga tempo. Bara, vänta bara, jag kommer klara den här backen. Alla bara, nej, det kommer inte Christian. Jora, det kommer jag göra. Och nu står vi alla bara likt Wayne och Garth Elgar framför Alice Cooper och säger We're not worthy.
Åh, gud ja.
Ja, det stämmer. Vi skrattade åt att han var den största signingen som AEW hade haft. Då kom vi överens om det då. Det är Christian som är våran MVP award.
Kul. Ska vi gå över på lite järva förutsägelser då?
Det tycker jag.
Då tar jag och börjar med en som kommer från Pata. Och då tänker jag så här nu, jag läser upp de här. Ja. Vi får gärna hålla på, ja, vi kan väl bolla lite kring vad de säger och så här, vad de tycker. Och sen så då om ett år när vi gör nästa sån här Q&A-avsnitt, då gör vi ett nedslag i de här igen och så kollar vi hur många som har slagit in och vilken som har slagit in och varit den järvaste.
Kul!
Pata skriver, Hangman Adam Page kommer dyka upp i WWE under 2024.
Det kan han väl inte, om inte han missköter sig som CM Punk. För jag tror han skrev på ett långvarigt kontrakt tillsammans med Kenny Omega och Young Bucks.
Jag vet inte om Hangman var med i diskussionerna som de skrev under som en trio, tror jag. Men jag vet inte vad han har för kontrakt. Så länge som CM Punk är där så tycker jag att det skulle vara väldigt intressant om de tog in Hangman av alla personer. Men det kanske inkluderar med att CM Punk är bort ifrån WWE också innan Hangman kommer. Då är det järvt.
JH, han skriver, min måttligt järva förutsägelse, det är att MJF slutar och eventuellt går till WWE. Och sen så lägger han till en bonus här, som han skriver då, en annan galet järv gissning, för järv, genom parentes, James Ellsworth kommer tillbaka i något förbund.
Jag tänker att den första är väldigt järv, för jag tycker att allt tyder på att MJF har någon form av långvarigt AEW-kontrakt med hur han beter sig och hur han har ändrat persona jämt emot förbundet och han pratar inte om The Great Bidding War 2024 längre och så vidare. Så den tycker jag är väldigt järv. Den är ju inte omöjlig. Om inte han har skrivit på så kommer ju säkert WWE vilja kasta en massa pengar på honom. James Ellsworth däremot, jag tror inte han, jag hoppas han inte har en plats att hämta i något förbund.
Supercancelad va? Blev inte han det?
Jo, det vart han.
Men vad heter det gällande MJF, varför har de inte kört på med den här Bidding War of 2024 så mycket? Skulle inte det liksom så här se bra ut för AEW om de pressar på med det och sen så är han så här, jag väljer AEW. Är inte det oro?
De kanske inte får.
Varför ska de inte få det? Får de inte göra vad de vill på sin TV? Jag tänker att
vad är det? Nej, inte om de... Om de hintar om att det är någon förhandling som inte existerar, då blir det liksom knasigt. De är ju ett publicly traded company, TKO. Det är inte AEW.
Ja, men det är ju AEWs story.
Jo, precis. Men jag tror inte man får hålla på och säga att Coca-Cola vill köpa MJF heller på AEW-TV.
Nej, men ja, nog för att han nämner WWE till höger och vänster, men... Det känns inte som att han är så där att han säger att de har budat på han. Han hintar ju bara att han är så värdefull och han kommer kunna få tjäna mycket pengar någon annanstans. Men jag känner så där att det kanske är oroväckande att de inte pressar på att det är Bidding War of 2024 längre, för att då har de märkt till att han har inte skrivit på. Han kanske kommer försvinna och det ser absolut inte bra ut om vi pressa på med Bidding War of 2022 och sen försvinner han.
Ja, han skulle kunna försvinna, men jag tror att han har signat nytt långt, ja.
Ja, det tror jag också. Det sägs ju överallt att han har fått en förlängning, men jag tycker att det stinker lite grann om att när de inte har Bidding War of 2022 längre.
Ja, och du har ju en bra näsa för att sniffa rätt på saker, så att när det stinker, då ska vi vara orolig.
Men hade han inte bara någon jacka på sig inte så länge sedan? Det stod någonting om 2024 eller sånt där. Det känns som att de ändå hintat det. Och så håller de på att kavla ut affischer där han inte är med och sånt.
Mm.
Ja, jag vet inte. Det kanske bara just att han inte är så verbal mer. Men det är väl bra. Jag hatar ju när de ska hålla på och prata om WWE jämt och ständigt. Prata om er själva och det ni gör istället. Här kommer min absoluta favorit när det gäller... Alltså den här är så järv. Den här är järv. Sitter ni ner nu?
Ja.
Chris Jericho, det är en anonym tyvärr, så att jag kan inte credda någon här. Chris Jericho kommer inte lansera ett enda nytt smeknamn på sig själv under 2024.
Fantastisk. Otroligt järv. Om den här är sann, då är det för fan, då måste vi hitta en ny sån här klocka som vi har i potten för tippningen åt den här personen, som tyvärr då är anonym. Men det här var ju järvast av de järva.
Den är toppen i alla fall, det är den. Jag hoppas att den här kommer slå in och att den kommer vinna.
Ja, det här måste vi sätta en sån här vi måste ta upp det i varje podd om man har ett nytt namn eller inte.
Den idé skriver, ska försöka mig på en gissning om vad som kan hända nästa år, och jag har funderat länge på något som både kan vara möjligt fast kanske inte händer, så att säga. Och det här var inte lätt. Men jag säger att Randy Orton kommer tillbaka troligtvis på SummerSlam detta år, det hade han ju rätt i, och han kommer ta någon av de stora titlarna någon gång nästa år. Nuvarande titel hålls ju av Rollins och Roman som bekant. Rollins kommer torska den i närtid, skriver han. Kanske på Royal Rumble mot någon. Roman kommer med största sannolikhet att torska den på WrestleMania mot antingen Cody eller möjligtvis LA Knight. Men efter det, fram mot SummerSlam, då är det dags för Randy Orton att ta någon av dessa titlar.
Mm. Jag tror inte att Randy Orton vare sig behöver eller kommer ta någon av världsmästartitlarna, titlarna, om det är de vi talar om. Jag tror inte han kommer hålla någon titel. Jag tror att han håller på och rundar av. Han kommer brottas i några år till, sen så är hans kropp körd.
Mm. Därför är ju den här väldigt järv, ifall verkligen det är så att han lyckas snärja någon av titlarna på SummerSlam, exempelvis.
Och man ska, så här, vi har ju, jag och Anders har ju tippat i många år på alla pay-per-views, och av någon jävla anledning så var det att man aldrig skulle tippa emot Randy Orton. För han vinner 80% av sina pay-per-view-matcher. Det är helt galet. Så den skulle kunna slå in den här.
Ja, det är han Triple H-favorit på samma sätt som han som Vince, alltså som att han var Vince-favorit. Det är väl också någonting som vi får se framöver här. Jag tycker ändå att den är inte superjärv den här. Men vi får se.
Här kommer en liten längre utläggning av Johan Karlsson. Han skriver: Edge och Christian återförenas som face under nästa år och vinner titeln. Bully Ray och Devon är väl tillgängliga vad jag vet, och Hardys är ju redan i AW. Så min järva spådom är följande: TLC 3, fast under ett annat namn då, av rättighetsskäl. Vill någon se den här matchen 2023? Nej. Inte som match betraktat, men som ett sista steg i en inriktad storyline. Mm, det tror jag på. Vi snackar en slags Rocky-liknande sista resavinkel från alla tre stycken fronterna. Alla tre teamen vet att de är långt efter sin prime. Alla tre vet att vad en sån här match innebär. Alla tre vet att det här kan vara det absolut sista de gör i en wrestlingring. Men någonstans känner de ändå kallet. De måste gå genom helvetet en sista gång för chansen att stå på toppen av stegen tillsammans med världsmästarbälten över sina huvuden. För chansen att själva skriva det avslutande karriärskapitlet på rätt sätt, eller för att få chansen att själva skriva det avslutande karriärskapitlet på rätt sätt. Det kommer bli en tågkrasch till match på All In 2024, var annars. Men vägen dit kommer vara en jävla resa, skriver Johan.
Jävligt järv. Det känns som att Devon Dudley typ har hjärtproblem eller något. Det känns som att han inte kan brottas. Men det kanske inte är så. Jag kanske bara inbillar mig. Men otroligt järv. Men den skulle rent teoretiskt kunna hända eftersom det är Tony Khan som äger AEW.
Ja, också, du vet, hans sista desperata försök att sälja de där sista biljetterna till All In också, av att han ska liksom toppa upp förra året, eller ens ska då kanske komma i närheten för att det här inte ska vara ett fiasko och så vidare. Så kommer han kanske, du vet, börja desperat ta sån här, du vet, skicka han till sina doktorer som bara, nej men fan, det är inget fel på Devons hjärta, nu klarar han det här.
Ja, det gäller att hålla kvar Hardys också fram tills All In. Känns som att de börjar sura ur ganska bra här på slutet.
Ja, de har börjat härskna på X i alla fall, va?
Han har fått böter av Brian Danielson.
Sen har vi fått in en järv förutsägelse på video. Den kommer här.
Tjena grabbar, detta var Rickard Petersén från Hindås utanför Göteborg. Hörde på dagens podd att någonting man skulle nämna, någonting som kommer hända under 2024. Och jag går ut och säger att Roman Reigns är fortfarande champ 2024 in till 2025. Jag tror inte han kommer förlora bältet på många år framöver. Men det är vad jag tror. Ha det gött. Hej.
Ja, Rickard då, som tror att Roman går igenom hela 2024 som världsmästare. Mm. Det är järv. Jag är ju fortfarande inne på att Roman ska ta Hulk Hogans rekord.
Hur länge behöver han ha den då?
Ja, när var det? Jag kan ju inte det där i huvudet exakt.
Var det typ november eller något?
Jag får mig att han kommer behöva gå igenom i alla fall. Jag tror att han kan förlora den på SummerSlam.
Oj, nej, jag tror att Cody will finish his story.
Jag tror ju att när de ändå har nött på så här länge med Roman, och de håller ju på och försöker forma om historieböckerna så att de är lite modernare, så känner jag att de kan inte plocka titeln från Roman när de är så nära att ta rekord. Så jag tror att det är nog högst möjligt att han behåller det hela nästa år också. Men han borde börja vara med lite mer igen.
Spännande. Jättebra järva förutsägningar.
Patrik Nilsson skickar först en feg förutsägelse. Alltså, det är han som själv kallar den för feg då. Inte jag. Jag recenserar den inte. Tyler Bate tar Ridge Hollands plats som Pete Dunns tag team partner. Så han skrivit in en parentes. Han kan ju inte heta Butch längre. Så det hoppas jag verkligen på att han kommer att döpas om till Pitan.
Ja, det, är det som är den järva förutsättningen? Att han byter namn?
Eller kommer Tyler Bate heta Luke så blir de nya Bushwhackers.
Sjukt det vore. Och sen har han också skrivit en rimlig förutsägelse. WWE släpper Gable Stevenson. Stevenson, heter han så? Eller nej, han heter Stevenson va?
Ja, Stevenson, ja.
Oj, båda är rimlig för tusan. Båda skulle kunna hända.
Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, gällande Gable Stevenson så känns det som att släpper honom. Jag tror att de försöker nog med honom fram tills han säger att jag är klar med det här. Så att de släpper honom, det är väldigt järvt skulle jag säga.
Och nu, jag ser också att han skickar en tredje. Det är en trestegsraket som vi har fått här. Han skriver också då, Patrik avslutar. Och nu till den järvaste. Montez Ford blir US eller interkontinental mästare under året.
Oh, det hoppas jag. Också järv, men skulle kunna ske om det inte händer något så behöver de ju göra något med Street Profits. För de är ju verkligen, har ju gått till att bli bakgrundsfigurer.
Ja, verkligen.
Ja, men de är toppen i kostym.
Ja, gud ja, men jag kan väl vara heel och vinna den där jävla titeln, någon av titlarna.
Ja, jag gillar den förutsägelsen.
Mm, jag går.
Ja, det var det vi hade fått in av våra kära lyssnare. Vi tackar jättemycket för det och så kan jag väl börja med min då, som var järv fram till i måndags då det kablades ut att Seth Rollins kontrakt tar slut 2024. När jag såg Punk kliva in på Survivor Series, då tänkte jag, Seth, han kan dra. Jag tror att han likt Daniel Bryan kan vara så här, vad fan, jag kan lika gärna testa det där andra. Och nu är den här tjommen här och då blir det lite lättare att dra också. Och så tänkte jag också att han skulle ta Becky med sig. Så att jag vet inte när hennes kontrakt går ut, om det också är nu då under 2024. Då är den ju också ganska ojärv den här då. Men hon har ju också gjort allting i WWE. Så att hon skulle ju mycket väl kunna vara också så här, bara, men då åker jag väl till det där stället och försöker vända deras kvinnodivision.
Tror du? Jag tycker det var jättejärvt, för Seth Rollins känns så otroligt lojal mot WWE.
Mm.
Kom ihåg när han hade det här mötet när han gick in i någon Chris Dybeck-roll och bara brann av på Dave Meltzer backstage och stod och hade ett möte som de kallar för ett rah-rah-möte, som han varit jättearg för att de gjorde. Sen började han ju flexa med bankkontot mot Will Ospreay. Det var i den tiden när han inte hade en bra run på internet. Han känns super WWE-lojal. Därför så recenserar jag ditt järva move med att det var otroligt järvt. Spännande!
Ja, det beror lite på hur involverad han har varit i den här CM Punk-grejen. Jag tror att han har varit väldigt involverad. Gällande Seth Rollins så känns det som att hans kort har ju blivit ännu starkare när Triple H tog över när Vince var där, även fast Vince trodde jättemycket på Seth Rollins också såklart, men det känns som att det är verkligen Triple H personan är ju Seth Rollins. Men om det skulle kunna vara så att han har blivit lite bränd av Triple H när CM Punk kommer in då.
Ja, men också du vet att han kanske är lite så här, han känner att det vore kul att testa någonting nytt. Alltså lite likt Bryan Danielson. Att Bryan Danielson lämnade ju inte på några dåliga premisser med WWE. Han hatade ju inte dem eller något sånt där. Utan det känns som att han ville bara säga, för min karriärs skull så vill jag också göra någonting annat. Nu drömde ju han om Japan och det känns också som att han har blivit lite snuvad på Japan. Men det kanske är hans spröda kropp också som sätter käppar i hjulet för det. Men jag tänker att Seth Rollins skulle kunna vara en sån som bara säger, ja men fan, jag testar att göra det där. Jag åker dit.
Han kanske är lite sugen på Will Ospreay också.
Ja, och så tänker jag också att han och Becky, de vet, de har barn nu, kanske vill dra ner på härjandet lite grann, åka runt och sånt där. Och alla säger att schemat är lättare i AEW än vad det är i WWE. Så att, ja, omöjligt tror jag inte att det är.
Nej, superspännande förutsägning tycker jag. Ska jag ta min?
Ska du ta din? Kör din du.
Ja, jag kan ta min. Jag tycker den här är otroligt järv för att den är osannolik att den skulle kunna hända. Jag har ju ruvat på den här länge och håsat upp den. Men den är inte så frän. Men jag tror att under 2024 så kommer Tony Khan att annonsera att någon TV-show, AEW TV-show, kommer att gå upp i en timeslot som är konkurrerande med någon WWE-show. Han kommer bli desperat att försöka göra någonting. När det inte funkar på de veckodagar de har, då vill han göra det här movet som Impact försökte göra. Impact fick ju en massa tv-tittare när de gjorde det. Och jag tror att han på något sätt tänker att han kan det där bättre än vad Eric Bischoff kunde. Men jag är inte säker på att det kommer vara att själva händelsen, själva sändningen börjar 2024, men att han annonsar det under 2024, tror jag.
Mm-hmm. Att det kommer, någon av hans shower kommer gå upp direkt konkurrerande.
Exakt.
På en annan tv-kanal, mot Raw eller SmackDown.
Eller NXT. Samma timeslot. Antingen Rampage, Collision eller Dynamite. Ja, den är järv.
Den är järv, och jag tror också att det skulle innebära dödsstöten för Tony Khan ifall han gör det.
Japp!
Jag tror att, som sagt, han har ju varit och nosat lite grann med att vara head-to-head. Han är ju head-to-head med SmackDown lite ibland. Mm. Men nu med WWE:s förhandlingar så är det ju på gång att de kanske ska flytta bort ifrån måndagarna också. Nu när SmackDown ska flytta till ett nytt network så pratas det om att de kanske flyttar ifrån fredagarna och sådär också. Så det beror lite på vart de showerna flyttar. Jag tror ju inte att AEW kommer gå upp emot NFL, om man säger så. Så jag tror inte att han kommer dra till måndagar. Hur mycket wrestling i natt det än är, så vad heter det, känner jag att han går inte upp emot Monday Night Football. Så det är om de flyttar till tisdag eller onsdag, och som sagt.
Ja, jag tänker att Collision eller Rampage är redan dödfött i de timeslots de har, och att då kan han försöka spänna musklerna och stjäla av WWE.
Det kan ju vara så att WWE flyttar till onsdagen, och då är han ju head-to-head, men som sagt, då är det ju inte Tony Khans val.
Nej, precis. Det ska vara han som ska komma ut och annonsa det. Jag vill inte att det är WWE som går upp head-to-head, utan att det är han som gör det, så att det blir en sån här pop på en wrestling show.
Huge announcement.
Ja.
Det tror jag på, det tror jag på.
Får vi din, Anders?
Ja, jag vet inte. Den första halvan är inte så järv, men jag tror att slutdelen är omöjlig kanske. Men det är i alla fall att Cody förlorar på Mania. Och han blir lite desperat, så han tar in sina outsiders. Så det kommer vara likt NWO, så kommer de från andra förbund. Det är alltså Ricky Starks, Wardlow och Cody Rhodes som är de nya outsiderserna som kommer vara heel Cody in i WWE, och Roman är facet helt plötsligt nu när outsiders är på jakt efter titeln.
Ja, järvt. Jag skulle ju dock ha önskat att det var mer Nightmare Factory-medlemmar. Du sa att det var Nick Comorado och Aaron Solo, QT Marshall, kommer in som outsiders.
Ja, Ricky Starks. Ja, fast han är ju egentligen, men han är en Cody guy i alla fall.
Ja, bra. Hörrni, god jul och gott nytt år, eller på att säga, men vi kommer ju höras en gång till innan det har blivit nytt år. Vi ska ju sia World's End tillsammans, den sista pay-per-viewen, som vi också ska tippa. Vi får se vem det är som kommer lägga vantarna på den där klockan sen. Detta om detta. Vi hörs.